Podplay.
Om du blev kallad till påven, vad skulle du ta med dig i present?
Jag vet ju att han har ju så himla mycket, samtidigt som han bor så litet. Så att,
bor han litet?
Han bor jättelitet. Alla andra påvar har ju bott i påvepalatset, men Franciscus tycker det, han tycker det känns ensamt där. Så att han bor bara i ett litet rum bland de andra prästerna i Vatikanen. Och på det där lilla rummet, nej, vad skulle jag ta med mig? Jag vet inte.
Får jag föreslå en Aladdin-ask? Det råkar nämligen vara så att det har kommit till min kännedom att Svenska Akademin har blev kallade till påven. Då hade de med sig just en Aladdin-ask.
Ja, precis.
Tydligen så har han så dålig smak att han gillar just Marabou mjölkchoklad.
Dålig smak?
Ja, det tycker jag ändå. Liksom är man,
alltså,
jag tror... Ja, är det så gott?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det är en jag älskar ju Aladdin också. Jag tillhör ju de som tycker att man kan äta Aladdin året runt.
Men jag tänkte liksom att...
Alltså det är inte någon julchoklad för mig, utan det är en vardagschoklad.
Men du förra den framför paradis, eller?
Ja, det gjorde jag, ja. Men jag älskar också Marabou mjölkchoklad. Alltså den tycker jag. Det ska alltid finnas en Marabou mjölkchoklad i kylskåpet hemma.
Oj.
Annars är hemmet inte komplett.
Nej, vad konstigt.
Så att jag kanske skulle ge en sån då, en liten 100 grammare till påven.
Ja.
Men visst var det kul att Svenska Akademin ändå... Alltså, det här tycker jag vi måste forska i. Jag har ju lite kyrkliga kontakter och du är ganska innästlad i kulturlivet. Alltså, vad gjorde de där? Hur gick det till? Alltså, det...
Vad jag förstår så fick de en inbjudan för ganska länge sedan om att komma till honom. Han var väl intresserad och sen vet jag inte, jag slängde som hastigast käft med lite folk uppe på just Svenska Akademin. Det låter ju som att jag är där. Det är ju sällan faktiskt var första gången jag var där. Inne på kontoret, så att säga. Jag har ju varit i olika, så att säga, de här andra stora fina salarna när man haft föreläsningar och så, men inte uppe på kontoret. Och det var en ganska speciell upplevelse. Jag blev faktiskt lite arg efteråt. För att jag tycker att arg på, så att säga, jag har ju själv jobbat jag satt ju själv till exempel under akademikrisen med på kulturnyheterna på SVT och var med och övervakade när man klippte ihop reportage och såna här saker. Det var ipsom upp. Och det var alltid klippbilder från de här fina dörrarna med vita dörrparen eller vad nu är med guldhandtag och så hej och hå. Och så är det klippbilder från högtidssammankomster och alla sitter i fracking, det här långbordet och så är det liksom... Och det är de bilderna som vi har och haft av Svenska Akademin ganska uttalat. Och jag tror att de har bidragit till den här, vad jag uppfattar ändå, som avunden. Det var en slags, det var ju så att även innan akademikrisen, som ju var förskräcklig, där skötte de ju så förskräckligt illa, så har det liksom, fanns det någon slags så här, allmänt agg eller liksom pådrivet, så här, de var föremål för någon slags kulturföraktets epicentrum liksom var någonstans i. Och det tror jag beror på att många människor har den här bilden av att det är någon slags konstig krypta. Och när jag var uppe där så häpnade jag av att det är ju verkligen... Det här är ju så nära Dark Academia man kan komma. Det här är ju Hogwarts. Det här stället ser ju ut som ett postkontor från 30-talet ungefär. Men du vet, med gamla träd. Det är ju en gammal liksom börssal på någon skylt. Eller både handskrivet ovanför någon dörr så står det börschef, fast hälften är bortraderat för att liksom av tidens tand. Och det är så otroligt tydligt att man behöver bara komma in där och så ser man några människor som går, som jag anställer där, så ser man att det här är ju den hängivna nördens och plugghästens absoluta arbetsplats och ingenting annat. Det är liksom obegripligt för mig hur man kan vi har kunnat uppbåda en sån här... Jag tycker ändå att det har varit genom åren på många olika sätt att folk ska lägga ner det där och hej och hå och såna saker. Det var allmänt positionering mot mot den här akademin som ju verkligen kanske inte alltid har skött sig då på ett sätt, får man säga. Jag har tillhört kritikerna, men jag förstod också varför, för jag blev så fruktansvärt arg på akademin för att de inte fattade någonting där under den här våren. Alltså, så där kan ni inte säga, vi går inte ut och har, vad fan för jävla ordval ni har, ni knasiga huvudet. Men nu förstod jag varför det blev så konstigt när de skulle försvara sig. För jag tror att de har nog haft otroligt svårt att förstå varför människor har varit avundsjuka på dem. För det finns ju ingenting att vara avundsjuk på där inuti. Det finns ju nästan ingenting. Det finns lite, ja, lite, ja, men, konst på väggarna.
Vänta nu här. Alltså du beskriver det här som en magisk och fantastisk plats, samtidigt säger du
att... Nej, inte magisk, tvärtom. En väldigt utpräglad plats för flit och studier och hängivet gratisjobb är det ju till många del, för att få många har varit inom åren på ledamöter och så. Hur kan man liksom...
Men alltså ständiga sekreterarens arbetsrum måste ju vara Sveriges vackraste arbetsrum, eller hur? Alltså
ja, utrikesministern har väl också något fint rum?
Eller ja, men inte eller? Lika fint. Nej. Faktiskt. Jag har varit i båda som journalist och gjort intervjuer.
Ja.
Och jag tycker att ständiga sekreterarens rum är det vackraste jag har varit. Det vackraste arbetsrummet jag har varit.
Kan du beskriva det? Så vi...
Det är väldigt stort, det är väldigt dåligt. Det är inte lämpat för radiointervjuer. För det är så högt i tak och så stort så att det ekar något enormt. Men det är ju som en enorm sal. Och så är det ett litet skrivbord i ett hörn. Mm. Där då den ständiga sitter. Men jag tycker det är en... Men jag tycker det är en fantastisk plats. Ja. Och nu, jag måste tillbaka till det här med Svenska Akademin i Vatikanen. För att när du tittade på bilderna, jag skojade ju lite med den här Mats Malm och sa att han var så, förra gången vi såg så här, och sa att han var så enormt lång och hade såna enorma händer och allt var enormt med
det var
honom.
Roligt tyckte jag att han knäckte ett strutsägg i sin bokpanna.
Jo, men här hade vi också bildbevis för att hela Svenska Akademin stod ju uppradade.
Du har sett bilder från det där eller? Ja.
Har inte du sett bilderna?
Nej.
Ja, men då får vi gå in lite i detalj här. Alltså, för det första så måste jag säga att det är ju faktiskt inte Svenska Akademin som ger alla din asken. Utan det är ju en präst som heter Fader Jorge de Salas, om jag minns rätt. Som är då påvens kompis.
Mm.
Jag tror att han kanske har haft ett finger med i spelet här. För att han blev nämligen kompis med påven när påven var på besök i Sverige för några år sedan. Mm. Han är alltså katolsk präst verksam i Sverige men kommer från Spanien, som pratar både spanska och svenska. Jättebra tolk. Det var han som gav alla din asken.
Jaha,
Mats Malm däremot, han gav någon liten tavla som påven också på de här bilderna tittar på. Men framförallt så ser man då på det här gruppfotot när, och det är inte heller hela Svenska Akademin utan det är stora delar, men alla är inte med. Och då ser man påven som är väl kanske en normal längd, och så ser man Horace bredvid påven som ändå är lång och reslig, och sen ett huvud över alla andra, nästan uppe vid taket i Vatikan, något av Vatikanens palats, där står då Mats Malm som en sån jätte från urtiden. Och alltså du tror att jag hittar på det här, men alltså han måste vara 2,10 lång.
Ja, jo, när jag var som hastigast uppe där, då svepte han förbi korridoren och jag fick ju verkligen titta upp för att säga hej.
Ja, just det.
Någonting som var där uppe. Ja, jo, det finns några långa män i kulturvärlden.
Ja,
men
ja.
Det finns en som är längre faktiskt, men vi ska inte gå in på det. Men nej, men det var ju, ja, jag håller med dig.
Men vad gjorde du där uppe egentligen?
Jag skulle faktiskt lite kort intervjua Horace Engdahl.
Hade han hört av sig efter förra poddavsnittet och ville liksom förklara ett annat?
Nej, så var det inte. Utan jag tror inte att han lyssnar på... Han skriver ju det i alla fall i sin bok, att han inte tillägnar sig något som att, liksom, poddar och så. Nej, jag ville tala med honom om... Jag har en liten serie om dödssynder här på Kulturexpressen. Så jag har sedan länge sett fram emot att få tala med honom om en av dödssynderna, nämligen avunden.
Mm.
Så det gjorde vi. Och det var... man ska inte så att säga, man ska vara försiktig med att recensera så att säga saker, men det var en sak som slog mig under intervjun som jag tyckte var väldigt bedårande. Och det var ju att han plötsligt så insåg att jag satt ju där med mina frågor som jag hade plitat ner på ett papper. Jag är inte så noga nu för tiden med att dölja de här papperna, sitter med mig i knät. Han hade också ett papper. Han hade liksom förberett sig. Han hade liksom förberett sig och liksom på ett sätt. Alltså, och att efter så många år i branschen och liksom ändå vinnlägga sig om att nu ska jag försöka ta den här frågan på allvar, avunden den som är dödssynd, och liksom sätta sig ner och arbeta med det liksom, är för att kunna ge då tittarna liksom det bästa tänkbara möjliga svaret på de här frågorna. Det tycker jag liksom är där var inte en person som var blasé, om man säger så.
Nej.
Det var väldigt det var lite så här, som man såg en liksom en skolpojke som verkligen ville göra det bra.
Mm. Vad var han avundsjuk på då? Eller vad kände han avund inför?
Det kommer kanske det avslöjas då.
Nej, men du måste säga någonting här. Det blir ju som en teaser.
Ja, han hade en väldigt tydlig bild av avunden som var från hans barndom, som var väldigt väldigt tydlig, och den säger allt, skulle jag vilja säga. Sen var det kanske inte den egna avunden allt. Det är en sak att tala om sin egen avund. Alltså om jag skulle börja tala om de gångerna som jag har känt avund,
ja,
så skulle jag ju bli ganska snabbt trodd. Men om jag skulle börja liksom försöka tala om att andra människor, jag misstänker att andra människor kan ha varit avundsjuk på mig, då blir jag ju plötsligt någon slags kucku-person. Liksom.
Det är sant. Ja. Men vad är du avundsjuk på då?
Jag har nog tittat på det där lite grann. Jag har kännetecknaden är nog att jag har blivit bättre på att gemensamt är nog att när jag identifierar den värsta avunden är den som man inte kan identifiera själv. Att det är avundsjuka. Mm. Eller att det finns avundsjuka i det. I ögonblicket man inser, men jag är ju avundsjuk. Då är jag ofta, tycker jag, en befrielse. För då inser man ju att det här handlar ju inte om personen i fråga som är föremål för avunden. Den har ingenting med det här att göra. Det handlar bara om mig. Liksom.
Mm.
Jag har väl traditionellt sett varit avundsjuk på dem, det är ju knappast förvånande, som de som har möjlighet att ägna sig åt sin konst. Alltså som ekonomiska möjligheter att bara inte behöva liksom försörja sig på något annat sätt, utan bara liksom kastas ut och vilken färg ska jag ta idag till tavlan, eller jag håller på att experimentera med en ny form här med, och liksom, jag kanske ska åka dit för att researcha ungefär lite grann, och bara ohämmat kan göra det. Det har jag ju liksom varit, och det är ju en typisk sån avundsjuka som det är, att det kan ju stå och vara avundsjuk i ett hörn på. Eller så kan jag bara försöka arbeta med de medel jag har. Jag är frisk och har hälsan. Ja, jag kanske inte har alla möjligheter som finns i världen att skriva, men jag kan försöka då komma åt några små stunder. Det är väl de. Själv då, vad har du?
Det var fint sagt det där, att när man inser att man är avundsjuk så är det någonting som släpper. Jag tror att många av mina själsliga knutar kretsar kring avund faktiskt. Jag har ju insett att jag under en ganska många år i ungdomen, att jag var en någon incel faktiskt.
Jag var inte incel som barn,
jag blev det som tonåring.
Mm.
Och det här har med avundsjuka att göra, alltså, och det kan låta märkligt, men jag var då en incel. Det vill säga att jag såg mig själv som att det här med kvinnor och relationer och sex och sånt, det var inte tillgängligt för mig. Jag var det skulle jag aldrig.
Hur gammal
få ta del av.
Var det då? Det var ett 14?
Ja, det här är väl där 14 till 17 då kanske. Mm. Mina incelår. Men sen så, jag träffade ju min första tjej då var jag 17. Så då var jag inte incel ett tag. Men sen så gjorde vi slut och då tyckte jag att jag blev incel igen.
Jaha.
Och nu efterhand, och det är kul att du säger det där med avundsjuka. För att jag, någonting som kännetecknade mig som incel, det var att jag var liksom besatt av, vad ska man säga, idén om skönhet.
Mm-hmm.
Att vara snygg. Jag tänkte så här, att jag var för ful. Det här är ju många incel, alltså det har ju skrivits om incels ganska mycket de senaste veckorna. Och då i de här rapporterna så handlar det, finns en man som har skrivit en bok om incel, och han säger att men det liksom, de är också besatta av skönhet, att de är för fula för att liksom, för att någon ska bry sig om dem. Och så här såg jag nog på mig själv i tonåren. Och sen så såg jag liksom de här kompisarna som var då, enligt mig, eller inte enligt mig, de var det. De var liksom vackrare. Och för dem gick det här med liksom relationen till tjejerna, det gick mycket mer, det gick bättre. Och det var mycket mer naturligt.
Det är lite på ett sätt är det ju spännande att höra, eller det är spännande att höra, för att jag tror att många incel-män, så att säga, de har nog ganska tidigt och för länge sedan kommit fram till att skönheten är uppenbarligen inte allt för den där fule snubben som förvisso kör en Ferrari. Och sådan är hon, det listiga stycket kvinnan, så att säga. Nej, men
jo, men jag kände väl att
du har ju skönheten frånkopplad, då är det status och sådär.
Ja.
Men menade du att, för jag har ändå fått så att säga, känslan av att när det kommer till skönhet, att det handlar inte om att vara utstuderat vacker. De personerna, de är ganska ovanliga. Däremot så handlar det om att vara inte ful. Mm. Det vill säga att du ska kvala in.
Ja,
det är ungefär som att du ska, om du ska bli aktuell för att få ett stipendium för författarfonden, ska det se ut som finlitteratur, sen behöver det inte vara bra.
Det ska signalera
finlitteratur och sen då är det okej. Okay.
Det här stämmer säkert, men det visste inte jag då. Utan jag tittade på de här, de vackra, och så tänkte jag att det där är vägen till
men hur ful tyckte du att du var då? Var Andersson och Pettersson och Lundström, de var alla vackra eller?
Ja, alltså det här, jag tyckte nog att det var något som verkligen inte stod rätt till. Alltså det är väl en del av tonåren också. Man växer åt olika håll liksom, och vissa blir Mats Malm och andra blir... Ja, nej, men det hänger ju med, alltså man känner sig inte hemma i sin egen kropp som tonåring, eller hur?
Nej.
Det är en svår för att så mycket förändras på kort tid, så det är ganska naturligt att man känner så. Men jag tänkte helt enkelt att jag vågade ju nämligen inte ta några initiativ till någonting heller. Och så tänkte jag, hade jag varit vackrare, då hade jag bara kunnat ställa mig i ett hörn och så hade någon kommit fram till mig. Ungefär som hände med dig den där gången när du träffade din första tjej.
Ja, just det.
Att du bara satt i en stol och sen så kom hon fram till dig. Mm. Ja, men du tillhörde väl de söta helt enkelt. Som där det liksom, det bara skedde som genom ett trollslag. Och det var jag avundsjuk på. Och det är en enorm bottenlös avundsjuka.
Mm.
Och den där kan nog leva kvar än idag. Tror jag på något sätt. Alltså det går väl aldrig riktigt, riktigt över.
Nej, jag tror nog att det kan nog... Den avunden har jag känt riktad mot mig en gång till. Det var ju så här, för att komplicera lite grann. Jag satt ju i den där stolen helt omedveten om att jag hade faktiskt blivit gullig.
Jag gick omkring jätte...
Och har ju fortfarande så här... Jag är ju tillbaka... Precis som du kände att du kom tillbaka till ditt inseliv, har jag i mitt liv kommit tillbaka till mitt självhat och kropps... Mm. För det har jag... Mitt kroppshat som jag hade under alla år. Jag var överviktig och så. Och sen plötsligt då, så genom ett trådslag så hände saker och ting när jag var 15, 16 på ett halvår. Och jag gick omkring och trodde fortfarande att jag var den här fula personen som aldrig fick vara med ens på fester. Mm. Det handlade, men plötsligt blev då uppraggad och förstod sen. Nu, många år senare, flera år senare förstod jag sen att jag var gullig. Men det är ju... och då kände jag en ganska stark avund från... De som hade utsett sig själva till rivaler om den här kvinnan som dök upp. Mm. Att det här var ju oförtjänt och så att säga. Och jag tyckte det var härligt, för jag bredade honom. Han var ju, det här var ju, jag kom ju från, som sagt, min historia var ju att jag växte upp i förorten och hamnade sen på Gärdet. Och då fick jag ju gå i samma skola för det var plikt på den tiden, som de finaste Malmsbarnen så att säga. Och där fanns det ju en hel del kändisbarn och såna här saker som jag brädade då. Den här killen tror,
bara med din,
tror att liksom. Han är liksom son till den här sången. Men nej. Här kommer jag.
Här kommer du med din naturliga söthet. Alltså, det finns så mycket att säga här, men vad är...
Med tanke på att det har varit en debatt nu om framförallt driven av kvinnor har det varit uteslutande.
Ja, just det.
Om skönhet, där är också din Greta har skrivit.
Ja, precis, det har hon gjort. Det gjorde hon för några dagar sedan.
Nina Björk, Åsa Linderborg, och det har varit liksom det där talet. Och jag tycker den är väldigt intressant på ett sätt.
Precis, Ann Heberlein också.
Ann Heberlein, absolut. Där man då ska säga, det är kvinnor som sörjer vad de upplever, sin förlorade ungdom kan man säga, och sin förlorade skönhet och den... så att säga,
ja.
Attraktionskraft.
Ja, jag tycker det där är intressant. För att de då, Nina Björk, Lindeborg och Heberlein, de är väl ungefär samma ålder och har väl alla blivit ganska uppmärksammade av många orsaker, men utseendet har varit en del av det. Alltså jag tror att de tre har varit snygga.
Ja, det
de har varit snyggingar. Det tror jag. Och sen så är det någonting som bara försvinner då när de liksom börjar bli gamla.
Mm.
Men det här är ju då genuint orättvist. För jag tror inte att det drabbar män på samma sätt. Men
jag tror, det drabbar ju mig.
Jag ska
återkomma till det här pojkgullegriet.
Ja, okej, vi börjar där.
Jag tror att det är så.
Jag har en idé nämligen.
Okay, ja,
både när det gäller dig och mig.
Jaha, vi börjar med min idé då? Eller nej,
ja,
jag kommer glömma bort den annars.
Nej, kör.
Nej, men de här kvinnorna då, de har ju, så att säga, låt säga då att... Nej, men jag vet ju med bestämdhet att en gång i tiden har jag kunnat kliva in i rum och utan att jag har förstått det själv har folk ansett att jag var lite gullig, så att säga. Och jag har gått ut i rummet och trott att folk har fått tagit för givet, eftersom jag inte varit helt omedveten om det här, att det skulle vara bära någon skönhet. Så jag har gått ut i rummet och tänkt att de här lyssnade på mig för att jag hade något intressant att säga. Medan vad jag uppfattar som att de här kvinnorna lite grann har kopplat ihop sin skönhet med det de har att säga. Och de har trott en gång i tiden, eller förutsatt, att en anledning till att folk lyssnar på mig i det här rummet är att jag är lite snygg, ungefär så.
Mm.
Och det är ju väldigt tragiskt, för att då har de ju liksom förstärkt den här bilden av att skönheten är betydelsefull för vilka de blir på något vis. Mm. Så att säga, person A går in och tror att hon är snygg och tror sen och säger kloka saker, går ut i rummet och tror att folk har lyssnat för att hon är snygg, om man ska hårdare det. Mm. Medan person B då, som jag, går in och fattar ingenting och går ut och tror att man har liksom tagit mig på allvar för det jag har sagt. Ja. Och på det här viset så förstärks ju mjåren hela tiden, och när kvinnor hela tiden också, som ju ofta gör, eller vi i samhället uppmärksammar kvinnors utseende hela tiden, så blir det en väldigt normativ effekt att man kopplar ihop sina olika egenskaper med det här på ett olyckligt sätt med skönheten. Men jag kan tycka, samtidigt så kan jag tycka, och jag tror att den är väldigt performativ, jag tror att jag ganska mycket har påverkats av mitt eget utseende. Hade jag till exempel varit som Mats Malm, eller så, om jag hade varit lite, alltså tappat håret när jag är 25, men haft lite kraftigare käkmuskler, och du hade förmodligen kanske tränat mer. Ja, hade varit lite biffigare.
Ja, mm.
Jag tror att jag hade tänkt annorlunda. Jag tror att jag hade haft en slags underliggande annan. Nu har jag haft den här självbilden av att det var framgångsrikt för mig att vara pojken med det här leendet lite grann.
Just det. Ja.
Och när pojken med leendet, hans död är ju lite ekvivalent, skulle jag vilja säga, med de här kvinnornas uppfattning att det är en skönhet som är död. För att nu sitter jag här och plufsig medelålders.
Ja,
och jag, hade jag byggt min attraktionskraft på att se ut som Mats Malm, då hade jag ju haft en gyllene år framöver. Ja, men nu är han död. Liksom.
Jag förstår vad du menar, men jag tror inte det stämmer. För jag tror att du även, och det här är djupt orättvist då, att det är sån skillnad i den här frågan mellan män och kvinnor. Jag tror att när du är 70 och då ständig sekreterare i akademin, så kommer folk fortfarande tycka att du är lite söt och pojkaktig. Alltså det är någonting som aldrig kommer... Du kan inte...
Alltså kvinnor i min egen ålder kanske kommer tycka det. Och de här,
nej, jag tror att det kommer finnas unga tjejer på väg in i kulturlivet som tycker att den här... Julin i sitt stora arbetsrum med ett litet skrivbord i sitt hörn där i ett hörn. Han är ändå otroligt söt.
Jo, men okej, jag har aldrig, i sig hört,
nej, men det kommer
hört
aldrig gå 30-åriga
över. Kvinnor ja, det kommer aldrig uttrycka över. Sig positivt om Claes Östergren till exempel.
Ja, det är ju sant. Han har ju något...
lite pojkaktigt sådär.
Ja, absolut.
Lite, bevarat.
Ja. Det, så att, ja, men okay. Jag tror att det är intressant det här. Nu, min tes då, och det gäller både dig och mig. Det är att vi båda är kvinnor i tonåren.
Mm.
Alltså det jag trodde att jag var kvinna. Ja, det var det som var mitt problem. Mm-hmm. Alltså jag tänkte att jag skulle stå där omgärdad av en mörk och spännande mystik och en viss skönhet. Och så skulle jag bli uppvaktad.
Mm.
Jag tänkte helt enkelt att jag...
Du behöver inte
nu talar jag alltså väldigt stereotypt, men det är ju så en tonåring tänker. Så att jag tänkte att jag behövde inte agera på något sätt. Och jag märkte att jag inte hade den här trollbindande kraften på människor i min omgivning. Så det hände ju ingenting överhuvudtaget. Sen så är det ju ganska få killar i 17-årsåldern som har en trollbindande kraft.
Mm.
Alltså för att man har inte så mycket att komma med. Där är ju en annan orättvisa. Att kvinnor i 17-årsåldern, många, har en trollbindande kraft bara utifrån sitt utseende, ungdom och jungfrulighet. Alltså det här tror jag är biologiska faktum. Och nu låter det som att jag är otroligt gammalmodig här, men jag menar att det här är någonting reellt och någonting som går bortom sociala konstruktioner. Det är att jag förstod inte att det där med utseendet, det spelade inte så stor roll. Jag håller med om att det kanske, det finns nog, framförallt inför en själv, ett problem att vara en total Quasimodo.
Mm.
Det är kanske att man då även i vuxen ålder liksom går vilse. Men jag tror även Quasimodo själv, om han började agera, nu gör ju det han i och för sig roman. Okej, vi lämnar Quasimodo, men du förstår alltså, till och med den man med ett groteskt utseende men med ett otroligt driv kan nästan komma vart som helst.
Men det kan inte en kvinna, menar du?
Nej, det är det som är, inte på samma sätt. Det är det som är den djupa orättvisan här. Och det är det jag tycker att den här debatten, samtalet om åldrande och skönhet handlar om. Mm. Alltså det som man skulle säga att de unga killarna har är underläge, men de äldre männen är överläge när det gäller den här frågan. Mm. Och tvärtom.
Mm. Och vad anser du att det beror på? Anser du att det finns en social konstruktion i det här?
Nej, det här tror jag är
biologiskt.
Ja, i princip, ja.
Men jag är inte helt säker på att det kanske är helt biologiskt. Det finns ju jättemycket som talar för det. Exempelvis så förstod jag liksom att...
Ja, det finns sånt med fertilitet. Och
ja,
sånt.
Precis. Hälsoaspekten som hjärnan hela tiden skannar av, vare sig det rör yttre ringen på din iris eller inte, som ju signalerar. Om den är skarp så signalerar att du är ung. Om du blir 35-40 års ålder så börjar den blurras upp. Och det är tusentals och andra olika subliminala saker som skickas ut. Så det är liksom ingen idé att hålla på att lyfta sig, för att det liksom är hjärnan, våra hjärnor uppfattar ändå ganska tydligt vilken ålder en annan människa har. Men jag tror inte att det där är... Jag tror att det finns mycket att göra med de här... förstärkningsgrejerna som när det kommer till kvinnor, tycker jag att visst, det finns ju män, och det hör man ju talas om, som håller på och öser ur sig kommentarer om att kvinnors utseende i någon slags positiv bemärkelse, men lite lugnare har det väl blivit på den punkten de senaste 10 åren efter MeToo också. Däremot så verkar det som att kvinnor fortfarande håller på, nästan go bananas med, håller på att försöka överösa varandra med olika former av artikulera varandras skönheter, olika saker. Du är så fin och hej och hård med 3D. Och där tror jag är skadligt för kvinnor. Jag tror att det bara förstärker skönhetens betydelse för den här, deras självbild.
Mm. Det tror jag också. Det, Ja, det här är ett svårt ämne. Jag förvånas lite över att jag är så biologistisk kring det här. Jag brukar inte vara det kring någonting annat.
Vad hittar vi det förälsande budskapet? Det här som befriar oss. Det känns nästan som att det är jag som har en större förhoppning.
Ja, faktiskt.
Det är ju också så att man måste ju kunna, alltså säga, jag vet inte riktigt, men jag hoppas, så att säga, du kan ju fortfarande försöka vara lite vacker. Om du har fyllt 60.
Ja,
det finns ju andra 60-åringar som kanske faller för dig.
Ja, men alltså,
du måste ju inte spela högt elitserien hela livet. Gör inte ens idrottsstjärnor. Man kan väl gå ner till korpen när man blir liksom...
Jag vill bara säga det här att givetvis så det här biologiska som jag drog fram här, som jag nu redan tar avstånd ifrån, det tror jag finns där som någonting givet, men det går ju förstås att övervinna på många sätt, och samhället skulle kunna övervinna det också. Jag vill bara säga att jag förstår Lindeborg, Björk och Heberlein. Alltså jag förstår vad det är.
Mm.
Alltså den sorgen tror inte jag drabbar män på samma sätt.
Nej,
jag känner ju en del män i 50-årsåldern. De lider inte av det.
Nej,
inte en enda som jag känner i den åldern verkar de... Nej, det... Alltså det, jag vet inte.
Nej, det är lite mer, det synes ju som att det finns fler arenor för männen att spela ut sin attraktionsförmåga på.
Men det är ju också djupt orättvist. Och det är klart att man skulle, alltså jag som är så, jag känner mig otroligt lufsig just nu.
Mm.
Alltså långhårig, jag har samma kläder varje dag och jag har bara byxor som, jag höll på bar däck igår, så jag är smutsig och jag är...
Nej, jag tyckte jag lade märke till ditt fina hårsvall när du satt där nere när jag kom in.
Nej, men jag är så långhårig. Jag är långhårig som en... Jag ser ut som ett troll, alltså. Och ändå så får man leva med...
Jag tycker i alla fall att
ett icke-troll. Ja. Nej, men med någon som är väldigt vacker. Men alltså, hur går det här ihop? Jag förstår inte. Jag förstår inget. Alltså, det... Jag bara vill säga att all den smärta som jag kände som tonåring, om jag hade vetat hur bra det skulle bli, så skulle jag vara så här, jag skulle bara gå och vissla hela dagarna. Jag skulle säga, nej men den här, jag fattade inte. Alltså det blev ju så mycket bättre.
Mm.
Alltså det här som jag var helt besatt av, den avundsjukan. Eller så var det så att jag kände det här genuint. Ingen ser mig, ingen bryr sig. Jag kommer leva ensam resten av livet. Allt det här är stängt för mig. Och därför så bestämde jag mig för att skaffa en Ferrari. Alltså Ferrari inom citationstecken. Som en väg till någon typ av erkännande. Mm. Och till slut så kanske... Och det, alltså,
man ska konsultera Horace Engdahl.
Det är ingen Ferrari, det kanske är en Saab kombi som jag lyckades skaffa. Men det var i alla fall någonting.
Om man ska konsultera Horace Engdahl den här frågan, så skriver han ju, tror jag, i Den sista grisen och sånt där, om där han skriver om just att ett sätt att bota avunden är, på vad jag uppfattar det som han ser varit felaktigt sätt, det är ju det här att man själv då revancherar sig, eller man själv får nu vinner jag Augustpriset, eller förstår jag, att man själv erövrar en skalp som eller uppfattar att livet har till slut givit en någonting.
Mm.
Vilket då jag då, om jag ska då fråga dig då, som också är troende, skulle då anses vara en felaktigt sätt, eftersom det är ju i så fall det är ju din egen självaktning det här handlar om, och den kan inte köpas av några lyckliga lotter som du erövrar. Nej, är det så? Så att säga, min fråga till dig, om du nu uppfattar att du har kommit till bukt med din avund, beror det på att du har besegrat den genom att erövra det du hade önskat?
Nej,
då?
Men jag har inte kommit...
Eller har du gjort upp med själva självbilden och problemet avund?
Nej, jag är kanske mer nu än tidigare, men det är fortfarande en mörk, destruktiv, ondskefull drivkraft.
Oj!
Jo, men det skulle jag säga. Alltså jag fick en gång en fråga av en psykolog. Sådär, drivs du mycket, har du mycket tankar, inre fantasier om hämnd och revanschlusta och sådär? Och då svarade jag, nej men det tycker jag inte jag har. Och sen efteråt så, alltså lång tid efteråt, kanske ett år efteråt, så insåg jag att jag hade ljugit. Alltså att det här inte alls stämde, att hela mitt liv har varit marinerat i sådana revanschfantasier. Och någonting vet jag i kontakter med psykologer, att när man ljuger inför en psykolog så är det att de har kommit åt någonting. När man, alltså när man efterhand kan se, ja men där talar jag inte sanning.
Mm.
Och det skulle jag betyda att det här då är svårt för mig att möta, att det här har varit en, att jag också, alltså att jag är otroligt vanlig på det sättet. Jag har alltid tänkt att jag drivs av högre ideal och finare saker. Mm. Men det vet jag inte om jag gör, alltså det.
Men
det är delvis ibland kanske, men det här och urscenen då är den där incelåren.
Ja.
Det är så pass banalt alltså. Och det i min värld handlar om det här med utseende alltså. Och det intressanta är då att det är ett hat mot sådana som du. Vilket kanske, ja, det kan också.
Och då sådana som jag så tänker jag så att säga, det är inte ett hat mot sådana som vad säger jag så här, Harald. Så det fanns en kille i min skola som heter Harald. Han var så vacker. Och han är fortfarande vacker. Och så otroligt charmig och snäll och trevlig. Han stack ut liksom. Sen var det de andra som liksom kunde liksom åtminstone hålla oss i den här mittenfåran. Och nu menar jag, du kan väl ändå inte vara incel av en sjuk på en sån som sticker ut över mängden. Så Mats Malm, är det verkligen honom du är avundsjuk? Ja, du ska väl vara avundsjuk på alla de andra akademiledare som står bredvid och som är halvsnygga. Förstår vad jag menar? Det skulle väcka min avund. Så du tycker liksom, vad fan, kan han?
Harald.
Okej, det är ju speciellt.
Jag ville ha allt gratis. Men jag hade också, och det är det som är smärtpunkten här. Att jag, alltså, dels så ville jag ha allt och jag ville ha det gratis. Men också tyckte jag innerst inne att jag hade rätt till det, för att jag hade också en grandios självbild, att jag var någon typ av, alltså som barn så kände jag mig väldigt utvald, som jag berättat om tidigare, som att jag verkligen hade någon kraft som ingen annan har. Och det här är kombination, och då när tonåren kommer, och jag minns då att jag då som väldigt liten, alltså sådär 8-10 upp till 12-årsåldern var en person som folk lyssnade på. Om jag sa någonting så lyssnade alla. Om jag läste dikter i klassrummet så lyssnade alla och skrattade. Och sen så försvann det då. Och det kopplade jag till att det här med utseende. Men det var inte utseende som var. Det var inte där. Alltså, problemet var att jag inte hade tillgång till min aggressivitet. Och utan den så fick jag inte heller någon agens. Det var det som var problemet. Alltså aggressivitet behöver inte leva sig ut på det här mest destruktiva sättet, utan det kan också vara någonting att man bara struntar lite vad alla andra tycker och bara gör det man tror på. Det kunde jag inte heller. Jag var kastrerad, som jag brukar återkomma till.
Ja.
Alltså det är en, men, den kastrerade insen. Kastrerad insel.
Hur mycket av det här har du kvar i det då?
Ja, men det är det här som är processen då. Att i dystra stunder så kastas man ju tillbaka dit. Eller rättare sagt, det kanske jag inte gör, utan jag är rädd att göra det.
Mm.
Förstår du? Det är det som är.
Ja, det förstår jag. Vi gör mycket i vårt liv baserat på en oro för att någonting ska, att det ska trilla ner i någon slags hål som vi har.
Visst.
Som vi har gjort större kanske än vad det är egentligen. Men
om man har varit i helvetet och vet hur det är där, då vill man inte tillbaka.
Ja, nej.
Så är det nog.
Mm. Nej, men visst. Det är. Jag tar hellre någon gång till med ätstörningar än vad jag går upp 20 kilo till, ungefär så.
Mm.
Men jag tänker med det här med incel-grejen. Handlar det om att, för det finns ju en slags vanföreställning, tror jag, kring den manliga sexualiteten som har att göra med att allt går ut på att man ska sprida sin säd så mycket till så många som möjligt. Det fanns ju, när jag växte upp i det här gänget, så fanns det ju så att säga,
om man nu tar den fagre, det fanns några killar som var jäklar på att lägga brudar på rygg, om man säger så. Mm. Men de var ju verkligen inte de fagraste.
Det var inte Harald.
Nej. Oh nej. Utan det fanns Harald, jag vet inte, jag kan säga, men så att säga, det var brudarna som försökte lägga Harald på rygg, kan man säga. Men det är såna små luriga rackare liksom, såna som så här halvövertalar brud, och liksom, ja, du förstår. Visst, plötsligt visst. Så har de och de saknade urskiljning när den kom till vilka människor de skulle, alltså det var som att de var Tinder innan Tinder ens fanns. Ja, nej, gick på allt som fanns, ja, så länge det inte var en hund.
Ja, ungefär, nej, men liksom, de fanns ju och
det är inte många... den typen av avundsjuka du en incel har. Väl en incel har väl en avundsjuka om en trofé, om en jag vill spegla mig själv i en vacker partner på något vis,
eller? Men grejen är att det är mer, jag inser nu att det är mer komplicerat än så. Jag vill vara Harald, för att jag vill inte vara den personen heller, för det tycker jag var liksom moraliskt tvivelaktigt att hålla på så, och att man också blottade sig på ett förnedrande sätt, alltså att riskera att få ett, nej,
just det.
Det är mycket, ja, vad hade de killarna för strategi? Jag tror, känner ju några av dem sådär från tonårstiden. Deras strategi var, många av dem var, det fanns ju de som inte betedde sig väl, där vissa av de här saker gränsade till övergrepp. Men några av dem var ganska hedliga, men deras taktik var att de brydde sig inte, eller så här, att inte bry sig om ett nej låter fel, för det är inte så att de liksom går vidare när de får nejet, utan nejet rinner av dem.
Mm.
De går fram, absolut, till någon, ja, funkar det här? Nej, stick iväg. Okej, jag går till nästa. Nej, stick iväg, jag går till nästa. Och efter 25 stycken, ja.
Mm. De och ser alltså inte det som där, kritik av sin person, medan du gick där med en tro på din emotionella förmåga och din stora själ, och när den skulle bli avvisad, precis, eller om du blev avvisad fysiskt, precis, så var det den, precis, som blev avvisad.
Precis, ja. Och i och med att jag hade så stor själ så kunde jag ju inte smutsa ner mig.
Nej, precis.
Utan jag hade behövt Haralds utseende för att kunna fortsätta vara obefläckad.
Mm.
Alltså, obefläckad är inte rätt ord här, men att ha den högre liksom, ja, inte riskera nejet helt enkelt.
Mm.
Att bli den som bara står där och blir då beundrad. Mm. Alltså en längtan av beundran är det väl. Det ja,
nu börjar jag misstänka.
Alltså, ja, för att om du ska vara en sån häradsbetäckare, det finns ju då människor som är, men de blir ju inte beundrade, förstår du?
Nej, och det finns ingenting som talar för dem evolutionärt sett heller. Nej, jag läste en artikel om att en man föröka sig, eller hörde man artikeln, ska man föröka sig så maximera sitt förökande, så är det monogami att föredra faktiskt. Än att bara springa omkring random och stänka iväg till människor som man inte vet om de har ägglossning eller inte.
Ja,
man
det tror jag också.
Det är tydligen bevis, eller så där, att det rent statistiskt sett är mer effektivt. Men jag börjar tänka nu att kanske är det så att den skärseld som du då... Det var ju som att, i mitt fall var det ju som att jag brann ju den här skärselden, den här incel-elden, men blev så att säga... Himlen öppnade sig,
ja,
och änglarna lyfte upp mig.
Ja, det gjorde de.
Ja, och det betyder ju egentligen att jag... Det tror jag betyder,
och ditt ansikte lyste som solen.
Mitt ansikte lyste som solen.
Ja, det gjorde
Och det betyder ju rimligtvis att jag har ju... Det är två saker som... En sak är ju fördel med det här och en sak är ju nackdel. Nackdelen är ju egentligen att jag har ju inte riktigt... Jag har ju förskonats från den här smärtan som du arbetar med.
Mm.
Det är som att jag inte riktigt... Jag kan falla... ordentligt hårt, för att jag har inga skydd, jag har liksom ingen härifrån till incelhålet är det, jag förstår inte hur nära kanten jag balanserar, ja, och kommer liksom, jag kommer kanske gå under, för jag har mitt,
ja.
Och andra sidan så har jag ju den här, jag tror att det här själv någon, alltså hur mycket jag än ifrågas, jag har ju hållit på med den här podden, jag har suttit här och liksom säkert till lyssnarnas förbannelse håll på och idkat mitt självförakt och olika former av saker. Att någonting är det som inte riktigt mitt självförakt rör på.
Mm.
Och det är den här fina starten jag fick en gång till. Alltså att jag har en gång, jag har en förmåga att, det är min stora en bättre förmåga jag har, att kunna vara nöjd med det, med saker jag har fått.
Mm.
Jag drömde i många år om att arbetsrum som författare.
Mm.
Så fick jag det, och då hade jag det ett år, och sen dess har jag inte behövt nu.
Mm.
Ungefär så har vi. Jag är klart att jag ville väl också vara ett namn och komma fram och tyckte det var roligt att skulle jobba med tv. Jag hade läst retorik och sådana saker. Fick jag göra det? Så jag är nöjd med det efter det. Jag är klar. Alltså, jag är ganska bra på att suga på den karamellen jag fick. Och kanske så att jag fortfarande suger på den här änglakaramellen. Att det ger mig en slags grund självkänsla som gör att jag inte...
Ja, nej, men det tror jag. Och jag tror då att det här orättvisa, att ditt änglautseende, det kommer alltid finnas kvar, alltså. Ta en annan akademiledamot, Per Westberg, som ändå är, vad ska man säga, jag intervjuade honom om det här, och då sa han, om jag ska citera honom rätt, så var att han har ju några äktenskap bakom sig, och nu lever han med en mycket yngre kvinna, men så säger han: nej, men alltså, det här är i hela mitt erotiska liv. Alltså jag är inte alls en sån. Jag är otroligt monogam. Sen har det skett några uppbrott i livet.
Mm.
Men det är ju en man som har en... Alltså han... Jag vet inte om man skulle säga att han är ovanligt vacker, men han är väl 90, alltså hur gammal är han?
Jag tror han är 88 fylld.
Ja, något sånt. Han börjar närma sig 90, men han har ju kraften kvar. Alltså. Han behöver inte skriva en artikel om att han har förlorat det. Än idag. Jag tror han var med där med påven, och det var säkert någon nunna som såg honom där. Och vilken stilig äldre man i Svenska Akademin. Alltså, förstår du, det går aldrig över. Det finns kvar där. Men jag inser nu när vi pratar om det här att mitt, både min välsignelse i livet och min förbannelse är att jag tror att jag känner mig mer kvinnlig än manlig. Jag gör det. Och jag inser då att det här tonårstiden, att jag intar liksom en kvinnlig position och längtar efter den kvinnliga positionen. Och vägen ut ur den är inte att bli den här, varken bli Harald eller den här andra med en mer aggressiv sexualitet, utan att liksom bejaka den här kvinnliga scenen. För att, låter kanske lite, jag vet inte om det låter konstigt, men jag insåg där i samma period att okej, det kanske inte skulle bli någonting med de här, jag var förälskad hela tiden, men det kanske inte blir någonting, det får okej. Men i alla fall otroligt intresserad av den här kvinnliga världen. Alltså den är mycket, mycket, mycket mer intressant än den manliga världen.
Vad är den inne?
Alltså den innehöll att man liksom satt upp hela natten och bara pratade om relationer, och den innehöll ett vackrare hem, och den innehöll liksom någonting mycket mjukare. Den innehöll allting som var underbart, tyckte jag.
Mm.
Och det blev liksom en väg in i kvinnornas värld, och sen så vill jag liksom inte lämna. Jag vill inte lämna den än idag. Jag fantiserar, nu har jag ju en, jag vill inte betona så, jag säger att jag har en dotter. Jag vill säga, jag har en dotter. Vem vet, det kanske blir fler barn en vacker dag. Nu har jag börjat fantisera om sådär, hoppas det bara blir döttrar alltså. Jag vill som gammal leva i ett hem med bara, det får inte vara någon man, ingen man som kommer att smutsa
precis,
ner.
Det får inte vara någon man.
Nej, det får inte vara någon man där. Och det är roligt. Nu måste jag... Nu säger jag det här. Ja. För det här är lite kul. Jag hoppas vi inte hänger ut någon närstående här. Eller nej, inte närstående. Nej, men jag säger det ändå då. Jo, jag kommer ihåg att jag var på en sån after work med några kollegor, och då var vår chef Karin Olsson var där också, och då tror jag att jag och Greta precis hade blivit tillsammans, och då frågade hon lite så här, hur gör du? Alltså jag tror hon kanske var, jag vet inte, hon tyckte väl att, alltså,
vadå, hur gör du?
Ja, men hur gjorde du för att bli tillsammans med en så ung och vacker och framgångsrik person? Du som är ett gammalt troll. Nej, men lite, nej, det var inte det hon menade, men hon bara... Ja, det var så jag minns att frågan ställdes i alla fall. Liksom, hon sa väl något så här, du är ju populär bland kvinnorna. Alltså jag tror hon hänvisade också till att, alltså det såg ju hon när vi hade i 60 minuter podd här, att många som hör av sig är ju kvinnor.
Mm.
Alltså, och så är det ju med alla program jag gör, att det är liksom vad som helst, det är liksom majoritet kvinnor. Männen verkar inte så intresserade. Kvinnorna är mer intresserade av det jag gör och kanske av mig. Och då var mitt svar, och det tror jag var helt sant, och det är det som kommer till mig nu, det är att jag önskar att jag levde i en värld där jag var den enda existerande mannen. Alltså alla 10 miljarder på jorden var kvinnor, jag var den enda mannen. Mm. Inte för att jag skulle dominera över alla dem, eller som att jag skulle vara den alfahannen som, och att det var mitt harem. Absolut inte.
Nej.
Jag kan leva där i min monogama relation, men det får inte finnas någon man.
För att mannen är ett hot.
Ja. Mm. Och att jag vill bort från det. Jag vill.
Mm.
Förstår du hur djupt freudianskt det här är?
Jag tänker på de här gamla sagorna om ett gossebarn ska födas som ska den gång dräpa dig, och så försöker kungen skicka iväg honom. Och
ja, det är verkligen... Mm.
Nej, men jag kan till viss del detta kan jag känna igen stråk och reminiscenser av. Det är som att det finns mycket av det du säger, är ofta så att jag har svaga igenkänningar av det här. Fast de plågar mig inte så mycket. Men jag fick ju två barn först, och det var två döttrar.
Mm.
Och jag tror också vid något tillfälle att jag kände att det här är ju bra.
Mm.
Att bara vara omgiven av, då får jag vara den enda.
Vad skönt.
Ja, på något vis. Jag tror faktiskt att det fanns, men det var inte så att det var att det var ju en märklig känsla. Det var en mycket märklig, för mig väsensfrämmande. Jag förstår inte hur jag tänkte. Sådär. Men för nu har jag min lilla pojk.
Ja, vad hände då? Ja. När han kom?
Jag har ju en lilla pojk.
Ja, men berätta om den relationen då, för det är ju intressant.
Den är ju som allt annat, en oupphörligt vattenfall som man inte kan fixera de enskilda sekunderna med. Men nu är det liksom, nu är det så här ungefär som att jag känner att ibland så här formuleringar, du är min enda son. Ja, jo, det är de flesta så här. Som det skulle vara någonting mer än, eller, jag vet inte. Nej, men jag känner att det finns en nu är han ju kanske yngre också. Nu känns att det finns en annan, det finns ju också en annan samhörighet mellan föräldern och yngre än om man har äldre barn. Ju större de blir, desto mer självständiga blir de.
Ja.
Men det var... Det framstår som... Det var en konstig tanke jag hade känt tidigare, att det var bra med... Jag tänkte väl mest kanske att... Det jag tänkte var att han har nog kommer att ha gjort väldigt stor... Och det är också kanske knasigt tänkt, men att jag hade fått för mig att pojkar som har stora systrar, de blir snälla.
Mm.
Jag vet inte riktigt om det är sant, men att det ändå fanns en omedelbar tillgång till liksom någonting annat än den här stereotypa konkurrenssituationen som är mellan bröder, att vem ska slå hårdast och vem sparkar hårdast mål och liksom sådana saker.
Ja, men jag är uppvuxen med två bröder, så att det finns ju med här förstås, och det är klart att det funnits mycket konkurrens mellan oss på olika sätt, på massa olika sätt. Jag hade nog önskat att jag kan ju märka det med Gretas familj. Hon är ju uppvuxen bara med systrar. De är ju liksom lugnare och snällare. Samtidigt så händer det ju jäkla mycket när min familj träffas. Det är liksom ett sånt enormt tempo. Och bröderna, den där ska jag det. Och alltså, det är ju kul.
Ja.
Och jag kan känna det, ibland så är det när vi bröder liksom jobbar åt samma håll, då kan ju stora ting ske, så då är vi ostoppbara. Det händer väl ganska sällan, men ibland så liksom hakar vi in på ett gemensamt projekt. Och
bygger en flotte på landet.
Ja, exakt. Mm. Sådana saker. Eller liksom få upp båten och alla tre är med och alla finner sin plats liksom. Då är en enorm potens i det.
Mm.
Alltså ostoppbar. I princip. skulle jag säga. Men jag känner, samtidigt känner jag, jag vill ändå leva i liksom kvinnornas värld.
Matriarkat.
Ja, det vill jag. Jättegärna, jag tycker att det är en mer intressant värld.
Alltså, du har inget problem med att så att säga, du skulle inte ha något problem, vad jag förstår, men jag ska förstå det rätt, att det skulle vara just ett matriarkat du skulle leva i, att det skulle vara kvinnor som bestämmer över dig.
Ja, nej.
Det är inte så att du vill vara...
Nej, jag tror inte det. Alltså, det kan vara att jag håller igen här för att det ska låta bättre. Men,
du blir omhuldad.
Ja, jag vill bli ompysslad. Mm. Alltså jag vill ju ha jag är den enda mannen i hela världen, så blir jag ju, alltså jag behöver inte bli satt på piedestal, men jag blir ju i alla fall omhändertagen.
Mm.
Ja, jag vill bli omhändertagen, det vill jag ju också. Mm. Och att någon lagar mat till mig, och att, men jag kan hjälpa till hemma och liksom sköta bilar och båtar och försäkringar och skatteinbetalningar. Allt det där kan jag göra. Alltså det... Ja,
det var... Jag tycker det låter underbart, men jag skulle efter en vecka så skulle jag vilja... Skulle jag undra, nu tycker jag det är dags att spela bandy. Var i mina bandykompisar?
Ja, men nu får vi göra det här. Alltså vi ska ju nästa vecka så ska vi ju gå ut. Det har vi ju inte gjort för det har varit pandemi och allting. Alltså, vi ska ut och dricka öl. Jag har skrivit två män och en öl har jag skrivit i kalendern. Så det ska vi göra, och sen så ska vi, nu måste vi få till att vi ska gå på någon kristen mässa som du ska vara med på.
Det kanske vi börjar med det.
Ja, och sen så slutar vi allting med att jag får vara med på innebandyturneringen, vilket jag har ju en kompis som vi triggade varandra lite för några år sedan, höll på, då följde jag med honom på så här MMA-boxning.
Oj, ja.
Men det var ingenting, alltså det var, alltså de ser ju skräcken jagade ut, de här männen som kommer där med sina perfekta kroppar och snea näsor och stora boxhandskar, eller små boxhandskar, men de var ju jättesnälla allihopa. Så tror jag inte det är ditt bandylag.
Jo, de är...
Nej, jag vet. Alltså, en man med en bandyklubba, det mest skrämmande som finns.
Du underskattar en sak. Jag tror, du har ju aldrig utövat lagidrott, väl?
Nej. Inte förutom i skolan då.
Ja, och det verkar inte ha haft någon bra erfarenhet av, eller? Du blev blev vald sist och hej och hå och sånt där.
Det är ju hej och hå. Men jag gick ju också en klass där det bara var tjejer. Alltså, jag lyckades ordna det så. Jag tror på gymnasiet så var det 24 tjejer och 8 killar. Och då blev det ju inte så hårt liksom.
Nej, just det.
Jag höll mest på med dans och orientering och sånt. Ja, nej, så jag har väldigt liten erfarenhet av det.
Ja, nej, men nu tror jag nu ska visa dig framsidan av manlig gemenskap. Man tar en kula för laget och varandra, och man bygger upp och stöttar varandra och kämpar till sista. Ja. Igår till exempel när vi spelade, så de som skulle komma efter oss kom inte, så då fortsatte vi i evighet tills en efter en började skada sig liksom. För att det är som man är trött och spelat för länge. Så till slut
du
så
fattar inte hur dålig jag är. Du fattar inte. Du kan inte förstå. Du tror att jag sitter här och koketterar.
Nej, jag tror du kan vara riktigt dålig faktiskt.
Ja.
Och just bollsporter är ju väldigt utslagsgivande tyvärr.
Ja, men alltså om vad ska jag göra? Alltså säg att jag nu. Så vi säger här, om du alltså du, jag tror den här kristna mässan, det kommer du tycka är bara, alltså jag tror att du kommer tycka det är ganska fint.
Mm.
Men alltså det är ju, du behöver inte göra någonting, du bara hänga med och...
Men du måste ju leverera om du ska spela bandy.
Ja, exakt. Vad ska jag ens göra? Alltså jag kommer ju bara förstöra för alla.
Ja, det kommer du ju göra förmodligen. Inte ger en jätteadekvat bild, men du kan ju vara med lite grann, så kan du ju sen analysera och ungefär som att jag behöver ju inte ta över hela mässan och ställa mig och ge nattvarden heller, utan jag kan också vara skådare och deltagare.
Men det är mer naturligt. Ja,
alltså, du kan stå i mål kan man alltid göra.
Men då kommer ju få skjuta på mig.
Ja, men inte så hårt. Så, ja eller nej.
Det säger ni bara. Ja. Det säger ni bara. Okej. Får jag låna en klubba?
Ja, du får låna en klubba.
Okej. Men då får vi säga att tack för att ni har lyssnat på Två män i en podd. Vi glömde ju säga välkommen. Kommer du ihåg det? Ja. Så vi säger välkommen nu.
Ja, välkomna till Två män i en podd med Erik Skylt och Daniel Sjölin, som görs av Expressen Kultur.
Sen, jag måste ändå tillägga en sak.
Ja, okej.
Okay. Apropå den här skönhetsgrejen kvinnorna håller på med. Att det har funnits ett stråk av att den som lägger ut bilder på sig själv som varandes 20 år yngre eller 30 år yngre än vad hon är idag. Att det fanns en slags underliggande ton om att de här personerna var ute efter med hoven på något vis. Att ute med hoven, att liksom skryta i efterhand. Jag tycker det är fantastiskt att se alla människor som tidigare lägga ut de här bilderna på sig själva som unga. Vi var ju alla, vi var ju alla vackra. Det var ju så, ja. Fantastiskt att se.
Ja.
Det är så, liksom det är jättefint tycker jag att man får se. Jag tycker faktiskt människor är generellt sett vackra. Alltså jag kan liksom inte.
Nej, jag var inte det. Om jag skulle lägga ut en bild, nej. Då skulle säga, ja, jag trodde det tills jag såg det här.
Jag betonar generellt sett.
Ja, nej, men jag trodde det, men det här är där.
Den här killen kommer aldrig.
Nej. Det kommer aldrig bli någonting av honom.
Men se, vilken revansch du fick på sådana som, är det mig?
Nej. Nej, du har ju allting. Du har ju både Ferrarin och änglautseendet.
Mm.
Det är inte dåligt. Men hur rattar du den där Ferrarin egentligen? Det får vi återkomma till.
Ja, precis. Det. Ja, men jag själv upplever ju inte att jag har en Ferrari. Men jag upplever att lyckan ler mot mig. Det har jag ju
har ju haft en Ferrari i alla fall.
Mm, ja, jo, men jag har... Alltså, vad du menar du med Ferrari?
Ja, vad är Ferrari?
Är Ferrari en bild? Jag syftade faktiskt på min bil. Som ju inte är en Ferrari, men jag är nöjd med. Jag är glad.
Jag ska ju få en ny bil. Mitt uppe i ett bilbyte, jag skulle vilja köra omkring dig i den.
Jag
för jag har känt mig då kastrerad i den här golfen. Ja. Det har jag ju berättat om att det har jag gjort faktiskt.
Vad är det vi ser fram emot att få åka då?
Ja, det är en bil. När jag säger bilmärket så är det aldrig någon som reagerar med häpnad. För det är en bil som inte är så stor i Sverige. Det är en Mazda CX-5. Ja, säger det någonting?
Ja, det är ju en SUV.
Det är liksom en sån mini SUV.
Ja, Mazda har, tycker jag, de har faktiskt hyfsat snygga linjer på sina bilar.
Ja.
Sen har de ju försökt lägga sig vind med att det ska vara liksom lite room över dem. Jag tror inte att det är så mycket klös i de där Mazdorna längre. Men jag får se kanske.
Vi får se vad som händer.
Ja, nej, men Mazda tycker jag ändå är en... då är man lite... Jag förknippar det med självbilder väldigt mycket.
Ja.
Du har ju någonting som inte nöjer. Det är när man har en Volkswagen som man är.
Ja, det är det jag har haft.
Ja, det är det som är. Det som är.
Den har fungerat väldigt bra.
Det får man
bra.
Inte ha, helt enkelt.
Nej. Egentligen skulle jag vilja ha en Saab som du har haft. Men min Saab var ju för skruttig. Sen stannade jag mitt på motorvägen. Så att nu...
En Alfa då? Alfa Romeo.
Det blir framtiden. Den kommer samtidigt som de här röda glasögonen. När de dyker upp.
Alfa och de röda glasögonen väntar på dig runt hörnet.
Det är nästa bilbyte.
Du borde läsa, du får ta och läsa. Vi kanske ska läsa typ någon sån här Jordan Peterson någonting, så vi kan lära oss att ta för oss av det som vi ska ha här i livet.
Ja, eller
det
så
den enda som hindrar dig, den enda som står mellan dig och röda glasögonen och en Alfa Romeo, det är du själv så att säga.
Ja, men jag tycker jag har varit rätt bra på. Jag har tagit för mig och så fick jag den här Mazdan. Jag tycker jag är ganska bra på det nu för tiden. Nåväl, okej. Vi sätter punkt här.
Ja.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.